Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Framtidens ojämställdhetsmuseer. En dag kommer vi att ha ojämställdhetsmuseer. Dit kommer vi ta med våra barn och barnbarn och berätta om den primitiva tid då vi delade in människosläktet i två olika grupper. Och där till och med medlemmar inom samma familj hade totalt olika rättigheter och möjligheter. Hur människorna då var starkt begränsade i sina livsval, allt på grund av kön. Att föräldrar dödade sina egna flickebarn för att det var finare att få pojkar. Att föräldrar tvingade sina småflickor att sluta gå i skolan för att gifta sig med äldre män. Och att flickor ansågs vara kostnader för familjen. Och tänk att vi på den tiden sa till våra pojkar att de inte skulle gråta utan alltid visa sig orädda. Att vi skickade iväg rädda småpojkar in i slagsmål eller konflikter för att de skulle visa sig tuffa. Hur många kände sig inte tvingade att göra saker de egentligen inte var bekväma med för att de skulle bli accepterade som riktiga män? Att män på den tiden förväntades att inte säga till när någon annan man gjorde fel, även om det var allvarligt. För då riskerade den mannen att hamna utanför gruppen. Kanske var han till och med rädd att förlora sitt jobb och möjligheten att försörja sin familj eller att själv bli utsatt för våld. Tänk kommer vi utbrista när vi går runt på ojämställdhetsmuseerna och läser om hur flickorna och pojkarna hade det förr i tiden. Vi kommer så lätt kunna se galenskapen i att först välja bort flickfoster och att i ett mindre antal överlevande flickebarn gjorde att en lång tid fanns ett överskott på pojkbarn som sedan blev ensamma och som skapade ännu mer elände i form av kidnappade brudar och ökad människohandel och prostitution. Hur kunde vi skapa så många problem helt i onödan? Ja, vi kommer gå där på ojämställdhetsmuseerna runt om i världen och tycka att det verkade högst märkligt att männen fick bestämma över kvinnors reproduktion i så många århundraden. Och vad var det för nytta med hela grejen egentligen? Och varför ägnade man sig i tusentals år åt att skära sönder flickors könsorgan? Något så totalt onödigt som dessutom medförde att många av flickorna och kvinnorna och deras barn dog. Hur kunde det finnas lagliga bordeller mitt i Europa så sent som på 2000-talet? Och varför fanns det ingen lagstiftning mot våldsam pornografi på den tiden? Hur kunde man ens kalla sig för demokratier när bara en femtedel av politikerna och bara en av 10 världsledare var kvinnor? Varför var det inte hälften kvinnor på klimatförhandlingarna på den tiden? Och hur kunde man acceptera fredsförhandlingar med ibland 0% kvinnor när alla redan visste att freden inte blev hållbar då? Vi kommer att gå där och skaka på huvudet och inse hur mycket lidande människorna hade gått igenom på grund av kön. Och vi kommer att ha svårt att hitta några bra svar på våra barns och barnbarns frågor. Varför tyckte man så? Var människor inte så smarta på den tiden, undrar barnbarnen. Då kommer vi av oss lite i svaret. Nästan så att man skäms att man faktiskt levt då och inte gjorde större väsen av att det var som det var. Det uppfattades som normalt, hör man sig själv stapplande svara. Barnbarnens miner får dig att fundera över hur det var möjligt att tillåta så många saker som så uppenbart var så fel och dåliga för alla. Sen sitter vi där på museets café och försöker förklara. Men mest känner vi oss tacksamma för att vi och våra barn inte längre behöver leva i den där gammelmodiga, ineffektiva, omänskliga och omoderna, ojämställda världen. Tänk vad mycket bättre allting blev, kommer vi säga. Det visade sig ju att vi precis alla fick det så mycket bättre. Hur kunde människorna ha tagit så lång tid på sig innan de förstod problemet? Det verkar så enkelt så här i efterhand. Låter det osannolikt? Nej, jag tror faktiskt inte det. För allt som inte är av godo försvinner förr eller senare i takt med att vi utvecklas när vi lärt oss bättre. Så kommer det att bli med galenskapen att värdera och bedöma människor helt olika på grund av kön också. Att de till och med i många länder hade olika lagar för de två könen, som om det vore normalt. Vi har ju museer för massor av andra vedervärdiga galenskaper som förintelsen, det transatlantiska slaveriet och rasbiologin. Varför tog det så lång tid? Frågar ett av barnbarnen. Man hade ju redan tagit sig till månen och till Mars och uppfunnit AI och robotar. Men ändå inte lyckas med så enkla saker som att ha samma lagstiftning för kvinnor och män överallt eller ge alla samma möjligheter att bara få vara sig själva. Svår fråga, försöker man mumla fram samtidigt som man själv famlar efter svar på frågan. Till slut säger man: jag tror att det berodde på att vi felaktigt fastnade i att prata om jämställdhet som om det vore en kvinnofråga, där bara kvinnor och flickor hade något att vinna. Samtidigt som vi bara pratade som om män och pojkar bara skulle förlora. Och det skapade rädsla och motstånd väldigt länge. Vi glömde att prata om vad män och pojkar hade att vinna på jämställdhet. När vi förstod det och började prata om jämställdhet som win-win, ja, då gick förändringen mycket snabbare. När alla förstod att vi stod på samma sida. Att det inte fanns någon könskamp utan alla fick det bättre. Att hela världen blev bättre. Det är så lätt att se nu när vi är här. Men vi är så glada att det hände så att vi kunde lämna den där tiden bakom oss. Ojämställdheten var ju inte bra för någon.
Victoria Saxby har nyligen kommit ut med boken Den nya mannen om slutet på könskampen. Victoria har arbetat med jämställdhetsfrågor och mänskliga rättigheter runt om i världen. Det har varit med allt från gängmedlemmar i Los Angeles till Malawi med Läkare utan gränser. Hon har jobbat med anti-trafficking, freds- och demokratifrågor i flera andra länder. Hon har också skapat globala kampanjer och utställningar om att engagera män och pojkar för jämställdhet som bland annat visats inom FN. Idag arbetar hon med utbildning och som konsult och har bland annat utbildat chefer inom Försvarsmakten och Polismyndigheten. Det här blir förstås ett samtal som handlar om hur vi kan se jämställdhet i ett bredare perspektiv. Jag som programledare heter Eva Ekedal och innan vi startar vill jag tacka min samarbetspartner, Fackförbundet Unionen, som gör det möjligt att sända Karriärpodden. En podd med kvinnliga ledare och förebilder. Nu kör vi! Victoria Saxby, välkommen till Karriärpodden. Vi ska berätta varför jag har bjudit in dig hit till att börja med. Det är så att det damp ner en bok i min brevlåda.
Stämmer.
Och den heter Den nya mannen om pojkar, män och slutet på könskampen.
Exakt.
Och då, när jag fick den här så kände jag bara, men gud, det här är precis det som jag behöver och som vi behöver i Women for Leaders, därför vi är så mycket ute och pratar med män om jämställdhet och män och kvinnor. Så jag började bläddra i den här och kände att, men gud, hon måste hört oss prata, mig och Shanna, för det är så mycket i den här boken som handlar om saker som vi också har varit inne lite på, men du har så mycket bra exempel och erfarenheter från hela världen.
Ja.
Så att, ja, jag kände bara, henne måste jag prata med.
Ja, fantastiskt, vad kul.
Ja, tack. Och nu är du här.
Ja, det är jätteroligt.
Okay. Och då måste vi ju liksom börja med att få höra mer om vad som ligger bakom. Förstås att, dels att du skriver boken, men också vem du är.
Aha.
Är du liksom en känd person i Sverige?
Är jag en känd person i Sverige? Faktum är att jag tror inte att jag är det alls. Jag har tänkt mycket på det där. Det finns ju en del röster eller människor som pratar mycket om jämställdhet och så, som syns väldigt mycket i sociala medier och så. Jag tänkte ofta att jag borde kanske vara mer så, lite mer extrovert och synas här och var. Men jag tror däremot att jag har gjort väldigt mycket, kanske lite mer bakom kulisserna. Så.
Du har ju det.
Ja.
Och det finns, jag kände bara så här, när jag började läsa om dig och det du har gjort, kände jag, var ska vi börja? För det är så, finns så mycket spännande saker som jag gärna vill höra dig berätta om. Men vi måste nästan börja så här, vem är du?
Vem är jag?
Berätta.
Ja, det kan väl säga att jag har jobbat i otroligt många olika branscher. Och ibland kan jag känna så där att jag inte är expert på någonting, men att jag däremot har kanske fått en väldigt stor och bred helhetssyn. Så. Jag är uppväxt här i Sverige, i Tyresö. Kom från egentligen en ganska religiös familj. Ja. Och flyttade när jag var 18 år, flyttade jag utomlands. Först till Spanien ett år, sen till England ett år och sen bodde jag 16 år i USA. I Los Angeles. Där jag gifte mig när jag var 20 år och senare pluggade på UCLA. Och jobbade med en hel del lite annorlunda saker, kan man väl säga.
Ja, det kan man verkligen säga.
Ja.
Men alltså den här, om vi bara så här, längtan ut i världen då.
Det har nog någon grund i stor nyfikenhet. Tycker nog väldigt mycket om människor, vill förstå olika kulturer och språk. Och ja, den här längtan efter att förstå lite hur världen fungerar, tror jag.
Mm. Ja. Så du bara for iväg till alla de här olika. Vad gjorde du till att börja med då?
Till att börja med var egentligen, jag skulle lära mig spanska på universitetet där i Madrid. Sen har jag en jättedålig ursäkt, men det blev väldigt mycket så här att jag bara valde saker för oftast man hade att göra med män, om jag ska vara helt ärlig. Träffade
kärleken.
Ja, kärleken. Så det var inte alls någon planerad, utstuderad sak, utan jag träffade en man i Spanien som råkade bo i England. Så du vet, man är sådär 19 år och tycker att ja, men det är helt normalt. Nu bor jag i London en vecka senare, så inte helt genomtänkt. Och samma historia var det nog egentligen, att det tog slut med honom. Och jag var jätteledsen och så träffade jag en kompis som bodde i LA och sa kom och var med mig ett tag. Flyttade till Los Angeles, skulle vara där i 4 månader och studera.
Okej, och där på UCLA, vad hände då liksom?
Ett litet kort tag fick jag för mig att jag skulle bli skådespelerska.
LA, det är inte alldeles otroligt konstigt.
Eller, ja. Men jag tror egentligen, jag kanske inte ville bli skådespelerska. Jag ville egentligen bli Audrey Hepburn som var ambassadör för UNICEF och Rädda världen. Så jag tror att det var egentligen grejen. Sen visade det sig att jag tyckte inte alls om att stå på scen eller framför kameror. Så att när jag väl fick roller och så tackade jag nej. Då kom jag på, jag fick faktiskt en del stora sitcoms och så, men då kom jag på att nej, men det här vill jag inte göra. Och sen tror jag också, jag jobbade en hel del med reklamfilmer ett tag och kom på att det var nog inte för mig, så att då började jag plugga istället på UCLA. Och valde International Development Studies, som är som internationella utvecklingsstudier. Och det var nog väldigt mycket det här med att man vill bidra till någonting bättre, rädda världen och sådär. Men sen tog det ungefär en vecka, tror jag, när jag insåg att allt det här med utveckling och hållbarhet och fattigdomsbekämpning egentligen handlar om att jobba för jämställdhet, stärka kvinnor och flickor.
Ah.
Och så är det ju fortfarande. Jag läste precis i Svenska Dagbladet, tror jag det var, i veckan, då var det en chef då för Afrika, chefen för Världsbanken, som pratade om att det här är liksom lösningen för allas vår framtid egentligen, att stärka kvinnor. Att man kanske har lite färre barn, det har också att göra med klimatet. Det har ju också att göra med att kvinnor måste ha möjligheten att själva få välja.
Och det här ledde då förstås in på en massa andra saker i din karriär.
Precis. Sen fick jag mitt första jobb inom forskning, var också på UCLA. Och det var lite speciellt, det var att jobba med gängmedlemmar. Så i 5 års tid så åkte jag runt i de här kvarteren dit ingen åker om man inte har kommit vilse, i stort sett. och jobbade med gängmedlemmar. Alla var mellan 12 och 20 år. De var också föräldrar. Och det var den här tiden som jag verkligen började intressera mig för maskuliniteter. Och jag tror inte man kan ha en bättre skola, för det var inte riktigt så att jag läste genusteori eller maskulinitetsstudier på universitet, utan
du fick åka ut och studera det var, på riktigt.
Ja, det var insikter jag verkligen fick som jag inte vet om man kan få på ett annat sätt. Så starkt kanske att man satt dag ut och dag in med dessa unga män då framförallt. Mm. Och dels insåg att de kanske inte alls hade haft så mycket val som man tror. Alltså växte man upp i vissa kvarter så var det i stort sett så att man blev rekryterad in i gängen. Och så ser det fortfarande ut om man ser på Centralamerika. Folk flyr ju i hundratusentals för gängvåld och så vidare. Så ser det fortfarande ut om man tänker på terrorismen i världen. Vilka är det som går med i de här terroristgrupperna, oavsett om det är IS eller Boko Haram eller nynazister och så. Det finns vissa starka maskulinitetsnormer, kriminella gäng och så.
Vad gjorde du här då? Du skulle liksom studera och deras, vad det berodde på? Och så, eller?
Ja, pengarna kom lustigt nog från National Institute of Health, som är då public health. Därför att, från USA, NIH heter det. För att det också den största gruppen som fick AIDS och HIV av en del olika anledningar. Men egentligen så var det då att man skulle försöka hjälpa dem eller se om den här interventionstudien som vi gjorde med klasser kunde vända på många av de här mönstren då, att att gå med i gäng, våldet och framförallt så var det att vi använde oss av att de faktiskt var unga föräldrar, att det kunde ge dem en möjlighet att ge ett annat liv till deras barn. Det var det som gjorde att de ville.
Du skriver ju ett helt kapitel om maskuliniteter. Vad kan du liksom summera? Vad är det egentligen och hur påverkar det oss?
Jag tror ju att förändrade maskulinitetsnormer är lite nyckeln till precis allting. Och många tänker på det här med maskuliniteter lite felaktigt. Man tror att det har att göra med att det är något fel på män och pojkar. Och det är det absolut inte. Utan det är så att det är de här normerna, man kan kalla det en socialiseringsprocess för vad vi säger till män och pojkar, eller framförallt till pojkar, att det betyder att vara en man, att vara liksom en riktig man. Och många av de budskapen som vi ger är egentligen väldigt destruktiva för män och pojkar själva. Det kan handla om allt som att män ska, boys don't cry, det här med att man ska vara stark, man ska vara tuff, man ska helst inte visa andra känslor än kanske ilska. Dominans, konkurrens, några sådana saker.
Och inte visa känslor.
Inte visa alla känslor. Och där tycker jag att man egentligen tar bort en stor del av vad det betyder att vara människa. Man begränsar män och pojkars frihet väldigt, väldigt starkt. Jag skulle säga att på ett sätt så har män mycket mer snäva könsnormer att leva efter än vad vi kvinnor har. Vi har ju ändå lite mer frihet att vara både och. Och samtidigt så är det så att männen inte alls är medvetna om att de faktiskt har ett, vad ska man säga, ett kön, ett socialt kön. För vi kvinnor blir hela tiden påminna om att vi inte är normen. Så att vi är liksom det här, det andra könet man pratar om, att vi är annorlunda. Medan då männen inte får den reflektionen eftersom att de är normen. Och då inte heller tänker kanske på hur de här könsnormerna eller stereotyperna påverkar dem.
Nej, det är klart. Och vad händer då? Har du någonting som kommer upp på näthinnan nu när du pratar om den här perioden i ditt liv? När du satt med de här unga männen
absolut,
som hade hamnat fel?
Absolut. Jag satt ofta och tänkte, det var flera gånger som jag satt då med någon 14, 15, 16-åring som faktiskt hade mördat någon för att initiera sig in i ett gäng till exempel. Och jag kom ihåg, speciellt en dag så satt jag på någon sängkant där med en ung kille, och han skulle in då på juvie, som är juvenile detention, ungdomsfängelset. Och man såg ändå, nu ska jag inte minimera att man självklart har gjort någonting då men den rädslan som man kan se i de här unga pojkarnas ögon inför deras framtid, och man i stort sett vet att det här kommer inte bli bra.
Nej. Men det var ganska länge du höll på med det här också.
Ja, 5 år. Så det var länge nog att man hann sätta sig in i den problematiken. Och sen, jag tänkte på det, att det är väldigt lustigt det här med hur saker och ting kan komma tillbaka i senare i ens liv. För det var ju inte så att jag jobbade de här åren och tänkte, jag undrar hur det här ska gynna mig framöver.
Nej, vad ska jag dra nytta av det här?
Nej, precis. Det var ju bara någonting som jag gjorde och sen kände att det fanns någon vits med faktiskt. Man kunde verkligen förändra. Man har faktiskt halverat gängen i Los Angeles på 8 år.
Mm.
Mycket genom community policing, att man söker upp unga pojkar, man jobbar med after school programs, man jobbar med broken window theories, det här med att man förebygger helt enkelt, som jag inte tycker att vi kanske har blivit så bra med ännu i Sverige. Jobbar med det.
Man kommer längre där alltså.
Ja, det tycker jag med just den biten.
Men vad drar du mer för liksom lärdomar från den där tiden då?
Det förändrade faktiskt lite grann hur jag ville arbeta överhuvudtaget. För jag tror först tänkte jag väldigt mycket att man skulle jobba emot saker.
Mm.
Alltså att man skulle jobba mot gäng eller mot våld och så. Jag har också jobbat med andra väldigt deprimerande saker som jag jobbade för första anti-trafficking eller människohandelsorganisationen. Mm. Jag jobbade med på shelters eller kvinnojourer. Men efter ett tag så började jag fundera just när man har jobbat i fält mycket. Att är det här lösningen? Ska man sitta här och försöka rädda varje liksom, gängkille eller kvinnor och barn som blir inlåsta på en shelter? Självklart ska det här arbetet finnas när det behövs. Men jag började tänka väldigt mycket mer på förebyggande. Eller att rädda en sexslav, som det ska man självklart också göra. Men jag började tänka på, vad är grundproblematiken? Jo, det är efterfrågan vad det gäller där. Grundproblematiken med gängen är ju förstås de här hypermaskulina normerna i den kulturen. Och fattigdom
till viss del. Så att allting faller tillbaka till normen egentligen?
Väldigt mycket har att göra med just de här könsstereotypen och normerna. Och ibland kan folk minimera väldigt mycket det här med jämställdhet och normer, att det inte är så viktigt. Men jag tror att det är det viktigaste vi kan göra.
Ah.
Att se hur starka de här krafterna är, som vi ofta inte är medvetna om. De har att göra med precis allting. De har ju att göra med varför krig startar ibland. Alltså varför flyktingkriser händer. Om man till exempel hotar om sexuellt våld, kan ju det få miljontals människor på flykt.
Ja.
Det är väldigt starka krafter.
Starka krafter, ja.
Mm.
Vad hände sen? Vi kommer ju förlora oss i den här, känner jag. Nu behöver vi få din historia. Vad hände efter att du hade jobbat där i 5 år?
Precis. Från att jobba liksom direkt i fält, vilket jag tror är väldigt nyttigt, som man har sett den biten. Jag också har jobbat med HIV/AIDS i Malawi med Läkare utan gränser och såg även problematiken där. Då började jag fundera över det här. Hur gör man för att förändra normer och attityder från grunden? Så då satte jag ihop det var ingen som bad mig om det, det var en sån idé man fick. Jag gjorde en global fotoutställning helt enkelt.
Ja.
Ja,
hur kom du liksom på det där då helt plötsligt?
Jag bara kände så starkt för att jag måste hitta ett sätt att prata om de här frågorna, fast på ett sätt som män och pojkar framförallt kan ta emot. Och då kände jag att då behöver vi prata om lösningarna. Alltså att prata om, man kan prata om problemen genom att prata om lösningar. Så att istället för att säga, det märkte jag till exempel med gängen. Man kan inte säga att men hörni, det här är dumt, ska ni inte sluta med gängen och våldet. Utan man måste istället säga, vad är det för liv du vill ha? Eller vad vill du att din son eller dotter ska ha för liv? Vad behöver du göra för att komma dit? Vad behöver du sluta göra, börja göra?
Ja. Ah. Framåtriktad coachning egentligen,
ja,
handlar om.
Ja, precis. Och likadant tänkte jag med den här utställningen att den handlade egentligen om att berätta 39 historier var det från 20 olika länder om positiva förebilder, ingenting annat. Så till exempel då hade jag en man som heter Douglas Jungo som bodde i Kibera i en slum utanför Nairobi i Kenya. Och hans fru och syster dog i AIDS. Och i de här länderna så är det ofta så att barnen går till mammans familj eller kanske till barnhem. Men han tog hand om 12 barn.
Mm.
Så berättade bara hans historia, att så här kan det också vara. Faktum är att det var en sån här historia som många av mina vänner sa till slut. Men det här verkar vara för svårt. Du jobbar så hårt på det här och det var svårt att få finansiering. Och folk förstod inte riktigt vad jag ville.
Nej.
Men jag fortsatte och sen till slut så föll faktiskt min finansiering. I sista sekund hade jag jobbat 1,5 år. Och då tänkte jag, nej, det här bara måste jag göra. Jag bara kände att det var så viktigt, så jag såg till att det blev gjort ändå. Och när den väl fick premiär, om man säger så, det var i Rio på ett globalt symposium med 500 olika organisationer. Sen efter det så visades den faktiskt i 5 år runt jag tror de var 5 gånger på FN och Världsbanken och sådär. Och sen blev den in till en global kampanj som heter Men Care som finns i 45 länder nu.
Den är fortfarande...
Ja, den är aktiv. Den jobbar väldigt mycket med då gräsrotsorganisationer. Så till exempel i Kongo, där jag för övrigt jobbar nu. Där har de väldigt mycket grupper för unga killar. Där de pratar om sexualitet och sexuell våld och så. Och om då positiva maskulinitetsroller. Det finns pappagrupper i Sydafrika, i Ryssland. Det finns grupper som pratar med män i länder som kanske Afghanistan, Pakistan. Om hur... Mycket bättre är det att inte gifta bort flickor tidigt och sådär. Att man involverar män på olika sätt.
Och det här började med dina foton?
Lite ska jag inte säga att det är min förtjänst enbart. Nej. Men ja, det var kanske en början till Men Care-kampanjen, det tror jag. Ja. Och där träffade jag en man som heter Gary Barker som är vd och grundare för en global organisation som heter Promundo. Mm. Så vi har jobbat ganska mycket tillsammans.
Så var du liksom egen här? Eller?
Ja. 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 Mm. Ibland kan man ju undra vad man gör. Man har storhetsvansinne. Man får visioner som man tänker att det här är viktigt. Ja. Det här måste jag göra någonting åt.
Jag blir ju så nyfiken på och liksom undrar över vad kommer det här stora intresset av från början? Har du kommit på det själv?
Mm, jag tror att jag... Dels så har jag nog... nästan jobbig sån här rättspatos grek, kan man väl säga. Kanske kommer den lite grann ifrån då uppväxt. Att det var ganska vanligt att min släkt och sådär, min farfar var pastor, det var tydligen vanligt att diverse människor sov hemma på golvet och sådär.
Att man tog hand om.
Ja, precis. Mycket så. Mm. Nu i helgen har varit min släkt och berättade lite grann om ett annat projekt jag ska jobba med nu tillsammans med en organisation som heter Talita. Som jobbar med att, ja, de har bland annat skyddat boende för kvinnor som har människohandlats eller varit utsatta i prostitution. Och då visade det sig att min faster och kusin har då haft några av de här tjejerna som har bott hos dem i flera år. Så, där, så vi har liksom,
ja, så tänker, det ligger liksom i DNA på något sätt.
Ja, lite så kanske. Ja. Lite så. En annan sak som jag faktiskt tänkte på när vi pratade tidigare är det här drivkrafter och sådär. Ibland tror jag också att om man har varit med om mycket jobbiga saker själv, vilket jag nog haft min del av, så kan man ju ibland känna så här att... att det gör en svagare, att man har varit utsatt för olika saker. Men jag tror också att det gör en starkare. Att man alltså får en ganska stark empati.
Mm.
Man vet lite hur det känns att vara rädd eller att vara utsatt. Att inte riktigt veta vad man ska göra. Så att jag tror att man har en väldigt stark förståelse.
Mm. Har du sådana erfarenheter själv i ryggen?
Ja.
Mm.
På olika sätt och ja, precis. Och det där tror jag också har varit en väldigt stark drivkraft. För jätteofta känner jag så här, vem är jag att göra det här? Mm. Vem tror jag att jag är? Lite så där. Men ja, så kan få man såna här inspirerande människor. Jag vet, Emma Watson sa en gång ett tal där på FN och hon blev ambassadör för He for She, så sa hon det här klassiska if not me then who och liksom if not now then when, och då får man liksom ta sig i kragen och tänka att det handlar inte riktigt om mig.
Nej.
Utan ja, att vilja göra någonting.
Ja, jag tror att alla människor har ju något, vad jag hörde på Simon Sinek som pratade om det här med att vi alla har ju ett syfte.
Mm.
Liksom.
Mm.
Det kanske är så att det är ett väldigt tydligt syfte som du har.
Ja, men jag tror också sådär att jag tror verkligen också att alla har någonting och att man kanske ibland tänker när saker och ting känns övermäktigt, för så känner jag jätteofta. Alltså jätteofta känner jag det. Så här, vad gör jag? Mm. Det kan vara allt från nu då när jag och en kollega, vi har jobbat på ett projekt att få in fler kvinnor i politiken i Kongo. Och det är ju ett ganska stort arbete. Man tänker, jaha, här är 9 av 10 politiker män. Det är kanske ett av de sämsta länderna i världen att vara kvinna. De har 200 olika språk, 70 rebellgrupper. Det är väl korrumperat, tänker man. Men varför ska jag försöka på det här?
Det verkar vara en ganska svår uppgift, liksom,
ganska svår uppgift
att lösa.
Ja, och då kan man ju lätt känna att det här är övermäktigt och så. Men då får man försöka sätta sig ner och tänka så här. Men ja, om jag skulle se tillbaka på mitt liv. Är det här någonting som jag ändå skulle känna någon slags stolthet över att ha försökt bidra till på det sätt jag kan. Då får man liksom kavla upp armarna och tänka, men ja, jag gör så gott jag kan. Så mycket av fältarbetet så skedde då i USA, och även då att jag började göra de här utställningarna som turnerade runt. Sen flyttade jag till Sverige. Och det var för att det var faktiskt min exman som ville bo i Europa.
Mm.
Jag var kände mig ganska amerikaniserad, om jag ska vara helt ärlig. Och kan ibland fortfarande göra det. Kan ibland känna fortfarande att även om jag är svensk ska jag tänka så här, oj, nu måste jag bete mig. Jag måste bete mig som man gör enligt svenska normer. Ja, jag får liksom tänka till lite. Det är lustigt, men det var väl de här formativa åren.
Mm.
Men jag flyttade till Sverige, och där var jag lite lost ett tag, måste jag erkänna. Jag kände lite så där, passade inte riktigt in, visste inte riktigt vad jag skulle göra. Men fortsatte jobba med de här utställningarna. Så det var inte riktigt som jag bodde i Sverige, kan man nästan säga.
Nej, för du reste mycket under tiden.
Ja, eller det var just att jag gjorde de här, fortsatte jobba med kampanjerna och så. Mm, mycket utomlands. Men sen så fick jag ett jobb i politiken. Så det blev en tvärt annorlunda sätt att arbeta, kan man väl säga. Så.
Ja, men också påverka då.
Ja, precis. Så lite från fält till mer global policy och social advocacy, så påverkansarbeten till mer praktiskt politik. Och det är superglad för att jag hade de åren. 7 år jobbade jag då inom politiken.
Just det, som politisk sakkunnig.
Precis, jämställdhetspolitisk sakkunnig. Mm. Och jobbade också, jag satt också med i partiets internationella kommitté, så en del just utrikes och frågor också.
Just det, och då vilket parti var det?
Centerpartiet. Jag brukar alltid säga det när jag föreläser, så fort man säger jag jobbat i politiken, då sitter alla bara och funderar på vilket parti.
Ja, jag menar det. Det är lika bra att man får reda på det.
Det är lika bra att man säger det.
Men hur var det då? Då hamnade du liksom i en helt annan kontext.
Helt annan värld och också lärorikt. Det kan jag kanske säga som ett litet tips. En dag var det att det var någon som frågade mig om jag skulle göra just en annan uppgift. Och sa jag, men det där kan inte jag, sa jag. Och så sa den personen, ja men vad synd att du inte kan lära dig heller.
Nej.
Och det tyckte jag var så bra svar. Att sådär, allt man gör är ju ofta liksom nytt.
Ja, det är klart att det är.
Ja, precis. Så att man kan lära sig allt. Men politiken, för det första ska jag faktiskt säga att det var en fantastisk arbetsplats. Oerhört lärorik och faktiskt en väldigt, väldigt härlig grupp. Jag har ju inte haft så jättemånga så här längre anställningar. Jag har ju hittat på mycket projekt. Mm. Men det var lite som att ha en familj. Så det var på ett sätt svårt att lämna det. För det var en viss trygghet och sammanhörighet som jag kanske kan sakna som egen som konsult.
Vad gör man när man är politisk sakkunnig i de här frågorna? Liksom?
Ja, man får göra väldigt mycket. Tjänstemän får faktiskt göra väldigt mycket inom politiken. Så att om man ser någonting som man tycker är ett problem så kan man lyfta det. Man skriver ju motioner, både riksdagsmotioner, politiska partimotioner, resolutioner i de internationella EU-sammanhang och även i internationella samarbeten. Man skriver mycket debattartiklar.
Så ditt skrivande fick extra mycket flyt här då?
Jag skrev oerhört mycket. Jag kom fram till att jag hade skrivit 400 publicerade debattartiklar och insändare på de åren.
Så det gav dig...
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
För det här är första boken, va?
Ja,
ja, det är det. Just det, så det var liksom grunden till det, kan man säga då kanske. Ja, men du, det här som du gjorde i med Läkare utan gränser, det var tidigare då alltså.
Mm. Det var inför en utställning var det, och det var en kortare period jag åkte med dem till
Malawi.
Till Malawi. Vi gjorde en utställning till Världsbanken, faktiskt med Svenska institutet och på House of Sweden där, om barns rättigheter. Och då kände vi att vi behövde ha med såklart någonting från den här enorma krisen. Som var. Och i Malawi så finns det, eller det fanns då 12 miljoner invånare, varav över 1 miljon då föräldralösa barn på grund av den krisen. Ja, då åkte jag dit och såg den här enorma sjukhuset med 10 000 patienter, mammor och barn. Sen fick jag höra att det fanns då en tradition i det här området med att man skickade unga tjejer, väldigt unga, så kanske 10-13 år, till vad de kallade för sexual initiation camps, alltså att man skulle lära sig att sexually please a man med äldre män som kallades för hyenas, som ofta hade HIV och AIDS. Så det var ju lite som att skicka iväg de här barnen till.
Nej.
Mm. Och igen, grundproblematik, att man tänker det är jätteviktigt att ge ut mediciner. Men att man måste fundera på hur kan vi stoppa. Jag är lite besatt av det här, liksom, hur kan man förbättra från grunden. Och det är därför jag tror att jag har valt att jobba med jämställdhet och även mångfald. För jag tror inte att vi kommer inte lösa någonting förrän vi har representation som ser mer lik ut hur världen ser ut.
Det är den viktigaste utav FNs globala mål då, skulle man
kunna säga. Ja, precis. Jag brukar faktiskt säga att om man jämställdhet är ju mål 5.
Ja.
Det finns också jämlikhet som är mål 10, men de två kanske. Men jag brukar säga att om man skulle klara mål 5, så är det nästan som att man skulle få de andra 16 nästan på köpet. Det är som att man skulle gå till en matbutik och så stod det, köp en chokladkaka så får du 16 gratis.
Ja.
Då skulle man ju slå till.
Okej, Victoria, men vad har du gjort sen du slutade som politisk sakkunnig i Centerpartiet?
Det började faktiskt med att jag fick förfrågan av Försvarsmakten när jag fortfarande jobbade i politiken då, om jag ville bli vad som kallas för gender coach, alltså ja, chefscoach, just jämställdhet och mångfaldsfrågor för ledningen i Försvarsmakten, som jag gjorde då i början vid sidan av. Så. Men sen blev det så att det var en grupp då av bland annat ÖB och de 13 högsta cheferna i polismakten, Försvarsmakten och i Polismyndigheten. Så. Så då jobbade jag ganska mycket med dem och fick lite övriga förfrågningar att utbilda på Försvarshögskolan och så. Jag fick uppdrag av Folke Bernadotte-akademin och så vidare. Och sen började jag tänka att ja, men det kanske är det här då jag ska göra.
Jag tycker också om en sak som du skriver här i boken, som är jämställdhet. Det här är inte en åsiktsfråga, det är en kunskapsfråga. Kan du berätta vad du menar med det?
Absolut. Jag tycker det där är väldigt intressant i allmänhet, därför att även väldigt, ska man säga, högutbildade och människor och sådär kanske inte skulle, vad ska man säga, tycka så mycket om saker som de inte kanske visste så mycket om vad det gäller liksom statistik och hur det egentligen ser ut. Men just när det gäller jämställdhetsfrågor så tycker vi väldigt mycket. Vi tar väldigt mycket från våra privata liv. Även när jag jobbade i politiken och man kanske diskuterade föräldraförsäkringen. Alltså hur den påverkar hela vårt samhälle, kvinnors karriärer, ojämställdheten i längden, låga pensioner. Så hamnar man ändå på något individnivå där, att det blev väldigt så här, nej men när jag var föräldraledig eller när jag och Lena eller jag och Kalle, att man inte ser till helheten. Hur ser det här egentligen ut? Så att jag brukar ofta ha ett litet quiz när jag föreläser just om det här med myten om jämställdhet, och då ställer jag olika frågor. Det kan vara allt från att hur många fler veckor per år jobbar kvinnor obetalt? Och sen kommer en följdfråga på det. Hur många procent av skilsmässorna initieras av kvinnor? Och där brukar det finnas ett visst sammanhang.
Ja, precis.
Så, men även då vad det gäller företagande, alltså innovationskraft och så. Till exempel så är det ju bara 1% av allt riskkapital i Sverige. Enorma pengar som går till kvinnor. Det är förfärligt. Och det är inte bara dåligt för kvinnor, det är dåligt för... Det där får jag med mig från politiken, att jag hela tiden tänker på samhällsekonomi och vår gemensamma välfärd och allt det här, konkurrenskraften för Sverige. Vilka innovationer missar vi inte?
Ja, precis. Mm. Och jag tänker också på det som du... Alltså jag jobbar ju också med att vara ute och träffa företagen och prata om jämställdhet och föreläser i det. Men, och då möts man ju ganska ofta utav att, vadå, vi som är så jämställda här i Sverige...
Ja.
Vi är bäst i världen.
Precis, precis.
Och där har du så himla många bra siffror och exempel och jämfört dem med de framförallt din internationella erfarenhet.
Ja.
Hur ligger vi egentligen till?
Det är ju det. Jag kallar det myten om jämställdhet i Sverige. Och jag måste faktiskt säga att på ett sätt så är det svårare att jobba i Sverige än i till och med länder. Jag har jobbat i många länder som är kanske de allra mest ojämställda. Jag har jobbat i Mali till exempel, och då Kongo, men i Ukraina har man också 11% kvinnor i politiken och sådär. Men i de här länderna ska man ju prata om ojämställdheten för att alla vet om att det är ojämställt. Så man kommer i alla fall förbi den pucken först, medan då i Sverige så kommer de här argumenten. Och där, det är där åsikterna behöver bytas ut till kunskap. Och då går man ju ofta igenom de här, ja, hur många kvinnor är det egentligen som är... VD:ar för börsbolag? Jo, det är 1 av 10. Är det för att det är en meritokratifråga? Nej, det finns ju en stor studie om Nordea som visar av 11 000 börsbolag så är de företag som drivs av eller har kvinnor som VD:ar går dubbelt så bra.
Precis.
Man ser också det på Stockholmsbörsen, Avanza pratar mycket om det. Om man skulle investera i jämställda bolag så går man dubbelt så bra som Stockholmsbörsen i snitt. Så det är ett aktietips för alla.
Precis. Ja, jag har ju haft både Sandra Bourbon, framtidsfeministen, här i podden. Vi har pratat jättemycket om hennes satsning som ju går som tåget. Hon jobbar ju bara med att investera i jämställda bolag.
Ja.
Och andra Farhad och några till som ju pratar mycket om investeringar och lönsamma bolag. Liksom hur väl det hänger ihop med jämställdhetsfaktorn. Men jag tänker på det här med hur vi ligger till jämfört med andra länder. Då skriver du här att Sverige kommer först på 5:e plats i listan av jämställda länder efter Rwanda.
Ja.
Och vad är det mer för länder som ligger liksom före oss som man nästan...
Ja, då är det kanske det är Norge och Finland och så som det är. Ja. Island förstås, Island är bäst. Så är det. Rwanda har betydligt fler kvinnor i politiken. Sen så är det klart att det finns stora problem i Rwanda på andra sätt.
Ja, just det.
Aborträtt och så vidare. Och det är klart att Sverige, man ska inte heller säga att, att vi inte har kommit långt. Och det har vi med tanke på att vi har... Alltså vi har kämpat för varje rättighet som finns. Så är det. Men vi är långt ifrån så bra som vi tror. Och jag skulle säga framförallt i näringslivet. Och det har att göra med att det är där pengarna finns i Sverige. Man ser en ganska stor koppling till länder som har alltså mycket pengar i politiken. Där är det ju väldigt mansdominerat. I Sverige är det inte mycket pengar i politiken. Dels för att det inte har mycket korruption och hög transparens. Och, ja, det är inte...
Nej.
Precis. Men däremot i näringslivet då så ser vi en väldig, väldig brist på kvinnor. Och det finns otroligt många länder som är mycket, mycket bättre. USA, Kina, Spanien. Som har, man kanske skulle tro då att det fanns färre kvinnor. Men där tror jag att det kanske har lite mer med meritokrati faktiskt att göra. Vem är egentligen bäst? Och här i Sverige har vi en ganska, ganska informell sätt att... Ja, det är ofta folk man känner och så rekryterar. Vi har mindre arbetsprover i Sverige.
Mm, just det.
Det har jag tänkt väldigt mycket på. För innan jag flyttade hit så har jag aldrig varit med om att man sökte ett jobb utan att behöva göra arbetsprover och verkligen visa vad man kunde.
Men det är märkligt att inte det har blivit mer gångbart. Säger jag som har jobbat med rekrytering i 20 år. Men, det är faktiskt inte så vanligt att det är så. Men sen tänker jag på allt det här från... Du listar en massa siffror här. Man måste nästan liksom läsa boken för att hänga med här nu. Men Sverige kom först på 38:e plats vad gäller kvinnor i ledningspositioner.
Just det.
Och har 35% långt efter länder som Jamaica, Colombia, Filippinerna, Lettland, Guatemala. Alltså länder som man kanske i normala fall inte kopplar till att de skulle vara liksom före oss.
Just det.
Så det beror, liksom, det beror på vad man mäter här också. Det
beror väldigt mycket på, precis som du säger, Ukraina, Ryssland, Botswana, Kuba, Brasilien, El Salvador, USA, Madagaskar. Det är inte länder som vi tänker så, men de har fler kvinnor på just ledarpositioner. Likadant professorer har jag skrivit här. För i Sverige är ju endast 27% av alla professorer kvinnor. Och i länder som Kazakstan, Vitryssland, Mongoliet, Azerbaijan, Armenien, Belize, Bermuda, Albanien och Turkmenistan så har de mellan 50% och 68%.
Ja, men det är lite sådär tankeväckande ändå att liksom, vi ska ta det där med en nypa salt. Vi har en hel del kvar att göra här också. Vi är fortfarande det enda landet som inte har haft en kvinnlig statsminister.
Ja,
eller det enda landet. Enda landet i Norden i alla fall är det ju.
Ja, och över 70 länder i världen har ju haft kvinnor som högsta led.
Ja, ja. Du, nu ska vi också väva in, vi kan ju prata om jämställdhet hela den här podden. Och det gör vi ju, gör man ju när man träffar dig. Men jag tänker också, nu när du har börjat jobba mer i Sverige och med svenska företag och ledningsgrupper och försvaret och polisen och allt det där spännande arbete du gör. Vad är det du ser som också gav dig kraft att skriva boken?
Igen, jag tror att jag har väl faktiskt en vision om det här med att jag tror att om vi hade, Sheryl Sandberg var det som sa som CEO för Facebook, hon brukar säga det där med att om vi hade kvinnor som ledde hälften av världens företag och männen som skötte hälften av hemmen och barnen så skulle vi ha en mycket bättre värld. Och det där tror jag på så starkt. Så att, ja... Det är väl det som jag vill förmedla också till företagen. Och ofta är det ju faktiskt så att många vill ju förändra. Mm. Det är inte riktigt sant att det finns att det bara handlar om ett motstånd och rädsla och så. Den biten finns också. Därför brukar jag också prata om att vi måste se på alla de här frågorna. Inte som nollsummespel. Alltså inte så här att om du tar en bit av pajen så finns det ingen kvar till mig. Utan att företag kan ju bli mer innovativa, mer framgångsrika, tjäna mer pengar, expandera på nya marknader och sådär. Så man tar bort den här rädslan från att det bara finns så många platser på toppen, om man säger så.
Mm.
Det är en bit. Men sen också att det är mycket av de här frågorna handlar ju om saker som är väldigt svåra att se. Så jag brukar säga att man ska synliggöra det osynliga. Så att varför är det här arbetet så svårt? Det är ju just att vi ofta inte ser
vad det är som är problemet.
Precis, precis. Och många ledare och ledningsgrupper, de går liksom ett steg för långt för snabbt. De sätter kanske numerära mål, och det är ju toppen. Men sen kanske missar den här biten om man säger alltid så här, ja men kompetens ska vara det som gäller. Men kanske inte riktigt har bottnat i vad är det egentligen som gör att vi då ser en del människor, en viss typ som mer kompetenta eller mer typiska ledare och missar andra. Det kan ju vara de här normerna. Vem ser vi som en typisk ledare och är det verkligen sant?
Precis. Att det är också att det så mycket handlar om det som sitter i kulturen och vilka som är kulturbärare då och vad ledarskapet står för.
Precis. Ja. Och också kanske jag kan se en ganska stor diskrepans tyvärr ibland mellan det här att förstå hur stor del kulturen har att göra med företagets framgångar egentligen. För det är ju som man är ju, ens medarbetare är ju ens främsta tillgång.
Ja.
Absolut. Och man kanske behöver jobba mycket, betydligt mer på kulturen för att lyckas uppnå de här numerära målen till exempel.
Exakt, att det hänger så väl ihop.
Både attrahera och behålla, ofta då kvinnor.
Ja, men jag tycker att du har ett sånt härligt anslag att det är liksom... Att slutet på könskampen, det handlar liksom inte om att kvinnorna ska bli vinnare och männen förlorare. Precis. Utan att vi liksom vi vinner på den här jämställdhetskulturen allihopa.
Ja.
Och det var så härligt, du skriver ju om vad den nya mannen liksom ska vinna på det här då.
Ja.
Och då är det allt ifrån mer intima relationer, mer kärlek, till och med bättre sex.
Ja, mer
det är liksom bättre relation till dina barn, får ett liv med mer lycka, välmående, det är ju fantastiskt.
Ja, bättre hälsa, man lever längre.
Ja.
Ganska bra saker.
Ja, det här måste väl alla gå igång på.
Ja, men jag tror att det här är verkligen kärnan. Därför att om jag ska säga någonting som man kanske har gjort fel, om man säger så, i jämställdhetskampen eller liksom det här. Det kanske är att vi hela tiden pratar om allt bra män har. Och då liksom hur mycket sämre kvinnorna har. Mm. Vilket på många sätt absolut är sant. Men att vi glömmer att berätta om vad männen och pojkarna har att vinna. Om man aldrig berättar om det, varför skulle man vilja ändra eller förändra någonting? Så att vi måste bli betydligt bättre på att berätta om alla vinster. För dem personligen, i sina privatliv, men även i karriären. Alltså man blir en bättre chef. Du pratar om moderna ledarskap.
Precis, och det var så roligt. Vi pratar ju jättemycket om det. Ja. Och så har du skrivit ett helt kapitel om det moderna ledarskapet. Jag bara kände att hon måste lyssna på oss. Men det har du säkert inte gjort. Utan det handlar ju om att du själv har ringat in det. Och då ska du få den frågan som jag ställer till alla.
Ja.
I podden, nämligen vad, när vi pratade i moderna ledarskap så försöker vi ju också blicka liksom framåt en hel del. Och tänker liksom, vad är det man behöver göra i framtiden ännu mer av?
Jag tror att man pratar ju ofta om kvinnligt och manligt ledarskap, men jag är inte helt säker på att det här handlar egentligen om, man ska säga, biologiska skillnader, för att man kan ju se i vissa studier att kvinnor och män, om de beter sig likadant, så tolkas det väldigt olika. Man kanske tänker om en mans ledarskap, om han är tydlig och direkt och rak, så är det liksom ledarskapsegenskaper. Men om kvinnan gör någonting liknande så är hon pushig, aggressiv och kanske bitchy. Sådär. Så ibland tror jag att där är det bara att vi tolkar samma beteende olika. Om det finns någonting som därmed skiljer oss åt, så kanske det är den här socialiseringsprocessen som har gjort att då kvinnor har fått lära sig kanske att vara lite mer inlyssnande, känna av andras behov eller tillgodose andras behov, att man behöver, ja, man kanske får liksom lära sig mer det här empatiska, diplomatiska, kommunikativa. Så. Och där har ju kanske kvinnor då en fördel i det här framtida, vad man ska säga, ledarskapet. För det går ju från att vara, det kommer inte funka att ha det här hierarkiska, dominanta längre, utan människor vill känna sig behövda, trygga, kunna vara innovativa, våga kanske vara mer av hela människor och så. Så att jag tror att framöver så kommer det inte ens fungera att vara ledare på det här lite mer traditionella, då man kanske kan kalla det lite mer patriarkala sättet. Folk väljer också arbete nu, det märker jag väldigt mycket när jag är ute och jobbar, att det är inte bara lön som gäller, kanske inte ens bara status längre, utan man vill känna stolthet över vad man jobbar. Så värderingar är ju betydligt starkare. Och det gäller även på marknadssidan. Att vi har ju mycket starkare värdebaserad marknad. Alltså att man väljer ju till och med produkter och tjänster. Man vill stödja och företag som man känner gör bra. Så det här det ställer ju krav på ledarskap för både män och kvinnor att tänka om totalt, tror jag.
Ja.
Men sen tror jag, men jag tror att det finns ett gap där fortfarande, eftersom det är ju fortfarande så att det är fler män som är i de högsta positionerna. Och jag tror traditionellt så har man kanske haft en, faktiskt, vad ska man säga, en mindre målgrupp som man behöver, Och på engelska ska man säga please, alltså så här, som man behöver liksom tala till. Det har ju funnits tider där det kanske var då att man talade till andra män och så vidare. Men nu har vi har en she economy som man pratar om. Mm. Att 85% av alla beslut av då konsumentprodukter gör kvinnor. Så då behöver man liksom tänka om. Kommunicerar man till dem? I Sverige har vi det fortfarande 1 av 10 kreativa chefer på reklambyråer som är kvinnor. Men ja, man behöver kanske ha mer mångfald i sina styrelser och förstå bättre vilka det är egentligen ens kunder, vilka är ens end users som man gör kanske digitala produkter eller software eller sådär.
Precis. Mm. Så det handlar väldigt mycket om att de egenskaperna, om man ska summera det du säger nu. Så de egenskaperna som kommer att bli ännu mer liksom tydliga i ledarskapet i framtiden är lite av det som kvinnorna historiskt åtminstone har varit mer bättre på.
Ja, och kanske för att de har liksom socialiserats till att bli bättre på det. För jag tänker också så här, många pratar ju väldigt mycket om att det handlar så mycket om biologi. Men om man tänker så här att bara på en generation i Sverige så har ju männen varit hemma mer med barn. Och det ser man ju också tydligt då. Det är ju även männen nu som vill ha mer föräldravänliga arbetsplatser. Eller liksom work-life balance om man säger så. Och ofta när jag gör enkäter så är det faktiskt männen som skriver att vi känner inte att vi får samma gehör för att vara föräldralediga. Vi förväntas jobba halvtid eller du vet, sådär. Men när de då har fått, vad ska man säga, möjligheten att vara nära sina barn från första början så omprioriterar ju de vad de tycker är viktigt. Mm. Så att det är också det här som gör win-win-biten av att det kommer också förändra.
Ja. Mm. Så coolt. Du, när man tittar på din egen karriär så här långt, liksom, vad är det som har varit höjdpunkter och sådär som du själv känner att du kan bocka av?
Ibland kan jag säga att det kan nästan vara de här små, vad ska man säga, vinsterna eller såna här saker som man känner att okej, det kanske är värt det, allt det här kämpandet. När någon kommer fram till en och säger så här, vet du, jag har aldrig tänkt på det så. Eller liksom får en aha-upplevelse tänker jag, eller säger någonting. Att, ja, men, jag hade precis en föreläsning i onsdags för 30 business managers från 7 länder i Asien. Och så kommer liksom några fram efteråt och säger, jag har verkligen tänkt om och jag ska nu arbeta mer för jämställdhet bland mina tekniker i min IT-bransch eller sånt där. Så då känner man ju, det här är jätteroligt. Men de här lite större sakerna kanske, det är faktiskt de här utställningarna jag gjorde kände jag var väldigt roliga för att de blev lite större än, vad man ska säga, min egen tid. För annars kan det vara att man känner att nu går jag hit och har några timmar med den här gruppen, men det här är någonting som kanske sprider sig lite större.
Ja, och över hela världen också.
Ja, så ibland kan jag känna så att man tänker, men hur kan man bäst använda sin tid? Och lite därför har jag ju planer på att kanske skapa mer digitala utbildningar eller certifieringssystem och så att man kan sprida det goda lite längre. Så.
Verkligen. Vad har det varit för stunder då som har varit kämpiga och jobbiga?
De är tyvärr också, känner jag, nästan veckovis. jag har ju sagt det lite kort precis innan vi började att jag kan känna att det är verkligen inte den lättaste branschen att vara i. Ibland kan jag tänka, varför utsätter jag mig för det här? För det känns lite som att man inte jobbar mot någonting, men att det finns ett visst motstånd, en viss oförståelse för varför det här är bra som gör att det är inte det lättaste att ta tag i, kan man väl säga. Så det kan verkligen vara dag för dag. Som jag sa, förra veckan hade jag den här onsdagen som var superintressant. Jag fick höra fantastiska entreprenörshistorier, mycket sociala entreprenörer också som verkligen är med och förändrar världen. Jag tänkte, det här är det roligaste man kan göra. Jag har sån tur som har det här jobbet. Och sen nästa dag så var jag i en viss annan ledningsgrupp och kände ett visst motstånd sådär som var ganska svårt att hantera. Och då kan man tänka, är det?
Världen ser ut som den gör, liksom, att det är verkligen.
Ja, och jag är ensamstående mamma. Så ibland kan jag också tänka att är det här rimligt? Det kanske inte ens är bra att man har såna här stressiga, vad ska man säga, tillvaro med liksom olika jobb hela tiden. Då kan man fundera lite ibland.
Mm. Mm. Vad drömde du om att du skulle bli när du var liten?
Allra först flygvärdinna. För jag tyckte att de var så glamorösa och hade så, såg så fina ut hela tiden. Jag tror faktiskt, min första dröm var nog egentligen faktiskt att starta skolor. Och den har jag nog inte helt lagt ner. Mm. Jag tänker någon gång i framtiden så kanske man kan jobba med något stort samarbete. Och tror väldigt mycket på just utbildning.
Mm. Mm. Och det håller du ju faktiskt till viss del på med. Sätt. Även om det inte är skolor för barn utan för vuxna.
Ja, precis. Ja, jo, men det är nog sant.
Ja. Ja, vad spännande. Det är alltid kul det där när man får snegla tillbaka på sina barndomsdrömmar. Och se. Ibland så är det ju faktiskt så att det finns lite nycklar där som man kan hitta i sin framtida, liksom vad man håller på med.
Ja.
Apropå karriär, vad tänker du kring det begreppet?
Mm. Det var en jätterolig fråga. Mm. För jag tänkte faktiskt när jag körde hit, så tänkte jag, karriär, men jag har ingen karriär. Ska jag vara med i karriärpodden? För jag har nog tänkt på karriär som att man startar på ett företag, man tar sig upp i vissa nivåer och sådär. Jag har ju hittat på väldigt mycket olika saker och bytt väldigt mycket så. Men det kanske också är en karriär.
Jaha, det är det ju. Alla har ju en karriär.
Ja,
men intressant. Det där, det är ju ett begrepp som är tyvärr lite så här, många som tycker att karriärist, att det är också lite negativ klang liksom.
Ja, det där ska vi ta bort. Det är väldigt viktigt för kvinnor också. Mm, att vi ska tänka på makt som någonting positivt. Det har fått en negativ klang. Mm. Det lärde mig väldigt tidigt när jag var faktiskt i Centerpartiet. Mm. Både Maud Olofsson och Annie Lööf var väldigt bra att prata om att jag vill ha makt. För makt är, det är där man kan förändra.
Mm. Verkligen.
Ja. Och egentligen ska vi inte vara rädda för pengar heller. För pengar gör att man kan göra mer gott.
Ja, verkligen.
Ja, det behövs för att man ska kunna förändra och skapa bra saker.
Okej, du ska också få en fråga faktiskt som du inte har fått höra innan. Som kommer ifrån min samarbetspartner, Unionen.
Mm.
Och de har ju då förstått vad du håller på med. Så, och det är möjligt att vi har varit inne på det här lite tidigare. Men de säger så här. Du har jobbat med jämställdhet i olika delar av världen.
Mm.
På vilket område ligger vi före och var ligger vi efter?
Ja, vi ligger ju före i till exempel då att män, vi har förstått att det är väldigt viktigt att män får tid med barn. Därför att det hänger ihop. Vi kan inte bara få ut kvinnorna i arbetslivet och inte få hem männen om man säger så.
Så där, det kan vi ju ändå.
Ja, det är en nyckelfråga. Sen är det klart att vi inte har kommit hela vägen. Vi håller fortfarande på och dividerar om att vi ska välja själva. Det tror jag också att jag skrev om i boken. Men grejen är att alla väljer enligt normen.
Mm.
Mm. Det är inte så att vi har liksom biologiskt förändrat på de här 30 åren. Utan förut var det bara kvinnor. Sen kom en månad, tog man ut så mycket. 2 månader, så är det bra nu, men vi behöver inte gå längre.
Mm.
Men sen är det nästan ingen som vill gå tillbaka. Jag har faktiskt aldrig hört någon som säger när det var bättre förr. Så det visade sig att det var bättre nu.
Precis.
Så. Ja. Men vi människor, vi är inte så fritänkande som vi tror. Det vi gör mycket. Så det är en sak som vi gör bättre. Vi är också ganska bra på att ha kvinnor i politiken.
Mm.
Det som vi inte är lika bra på, det var frågan, eller hur?
Mm.
Ja. Kvinnor i näringslivet.
Mm.
Absolut. Och
på topppositionerna.
På topppositionerna finns en... De brukar prata om glastaket, men jag hittade en intressant citat som jag också skrev med i boken. Och det var att det kanske inte bara är ett glastak, utan det kanske är stopp i rören. Alltså att det är från början, att det verkligen handlar om de här normerna och attityderna som vi måste få bukt med. För hade det inte varit så hade vi ju redan sett en mer jämställd ledning. Så.
Mm. Bra. Mm. Då har Unionen fått svar på det. Ja. Eller är det något mer som du... Tycker att vi ligger efter
kanske, på? Jag tror att vi kanske måste bli lite mer ödmjuka och lära oss mer om vad som faktiskt inte är så jämställt här. Att vi kanske ska komma bort från den här myten lite grann så att vi kan se det. Och igen, jämställdhet går ju alltid åt båda hållen. Det är jag väldigt noga med att förmedla. Alltså, det är inte en kvinnofråga, utan det handlar om män och kvinnor. Till exempel så är en väldigt stor jämställdhetsfråga i Sverige att väldigt få killar läser vidare på universitetet.
Mm.
I år var det en av tre, som, alltså högskolansökningar, som kom från killar. Det här är ett jätteproblem. Mm. Och det är väldigt, väldigt noga med också att säga. Jag gillar egentligen inte när man säger så här, the future is female. Att liksom det ska bli, som du sa, att det ska vara kvinnorna nu. För det är ju inte så vi vill ha det. Alltså, mångfald handlar ju om att vi alla är representerade. Så det är viktigt att ingen liksom faller bakom, för det blir inte bra för någon.
Nej.
Nej.
Har du någon universallösning eller?
Ja, jag har ju det.
Ja.
Jag har ju det.
Gud vad bra.
Ja, men det är det här.
Kan vi inte ta den nu?
Ja, precis. Nej, men det är ju det här väldigt, väldigt basala egentligen. Att vi ska få kvinnorna på de högre, alla positioner, och männen på att vara hemma mer egentligen. Att vi delar lika åt båda hållen, och att det verkligen leder till alla de här bra sakerna som du sa. Alltså att männen kommer att vara lyckligare, ha mer meningsfullhet. Det finns ju massa studier som visar att män i norra Europa är mycket lyckligare än män i andra länder, även i Sydeuropa. Det kan vara att om man har liksom mer lycka i både familj och karriär, så om det går dåligt på ett håll, om man säger så har man liksom ett starkt nätverk någon annanstans. Och sen så är det ju så att vad är det som ofta spelar roll när man blir äldre kanske? Det är att ha bra relationer, att vara nära sina barn och sånt där som man kanske annars då missar. Men även, det kan ju också vara många länder som har, där männen faktiskt har en väldigt stark försörjningsbörda och den psykiska pressen av det som faktiskt underlättar med om man har två inkomster.
Liksom. Ja.
Så att man måste verkligen hela tiden se på de här vinsterna åt båda hållen.
Win-win-lösningen.
Ja, ja. Men sen tror jag också att man, om man just har, hur gör man det? Då är det ju att man ska liksom lära sig att det finns ju sätt att jämställdhetsintegrera, att jobba med mångfald som är väldigt så strategiska. Så att det är en kunskap också. Men också att kanske lära sig att förstå att vi alla har de här unconscious biases. Att vi alla har de här förutfattade meningarna. Att inte göra oss till dåliga människor.
Mm.
Vi är alla uppväxta i en värld där de här normerna är så starka, vi ser dem från början och vi internaliserar dem. Så att vi har, det är ju därför som också kvinnor ofta kan tycka, till exempel då, kan bedöma mäns texter eller mäns kodning som bättre än kvinnors, för att man har en viss idé.
Tack så jättemycket för att du har varit med mig idag i podden.
Tack för att jag fick vara här, jätteroligt.
Tack Victoria, och stort, stort lycka till. Hoppas att du som har lyssnat fick riktigt mycket i dig och blev inspirerad. Och du har väl läst om vårt flaggskeppsprogram, Premium Leadership Program. Det finns ett fåtal platser kvar, så är du intresserad, gå in och läs och ansök på womenforleaders.com. Har du också sett att vi har startat en ny Facebookgrupp? Den heter Karriärkvinnor Paying It Forward. Där kan du gå med. Till sist vill jag rikta ett tack till Unionen som verkar för ett jämställt näringsliv för alla. Läs mer på unionenopinion.se eller följ Unionen Sverige i sociala medier.
Traffic jams, tailgating, pile-ups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit EnergyCitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.